Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Killeborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som heter Employment. Ledarskap som frigör engagemang, energi och effekt. Med mig två författare den här veckan. Jag sitter med Tommy Lundberg och Jesper Ek. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Tommy, du har ju varit här två gånger förut. Det var...
Jag har inte varit just här, men jag har ju träffat dig i det här sammanhanget ett par gånger tidigare.
Exakt, det var, vi sa det innan, 2019 och 2017.
Ja.
Men nu är du tillbaka och du har med dig också Jesper. Ska vi börja med att du får presentera dig, Jesper, som inte var här förut?
Okej, okay. Jesper Ek heter jag och är då medförfattare till Employment. Och har jobbat som chef och ledare i väldigt många år i ganska stora organisationer. Och brinner verkligen för det här ämnet. Vad är det som får människor att vilja istället för att nödvändigtvis bara att man känner att man måste göra?
Och Tommy, du, de som inte lyssnade när du var här hos mig sist så får presentera också.
De får väl gå tillbaka då och lyssna på alla dessa avsnitt från Lära från Lärda. Men Tommy Lundberg heter jag då, och anledningen att vi har träffats tidigare är att jag har skrivit ett par böcker tidigare. Eller jag har skrivit flera böcker, men två av dem har du uppmärksammat. Har min yrkesmässiga bakgrund i reklambranschen, 25 år där. Var där chef och ledare för en egen byrå och insåg mina begränsningar och blev därmed väldigt intresserad av ledarskapsfrågor och medarbetarengagemang. Precis som Jesper säger, vad är det som gör att vi vill jobba, inte att vi måste jobba på något sätt? Det är väl en kort version.
Det kommer mycket ledarskapsböcker, men vad säger ni själva om jag säger liksom, ytterligare en ledarskapsbok? Behövs det?
Ja, det behövs utifrån det att vi vet. Vi har ju tagit utgångspunkt i Gallups årliga undersökning och vi vet att det är bara 2 av 10 som känner sig engagerade i arbetet. Så det finns en hel del att göra på ledarskapssidan. Sen kan man ju fundera om det, boken är den bästa formen. Men vi ser ju boken som en plattform som vi står på, både som föreläsare och konsulter och hjälpredor. Vi har satt våra tankar på pränt och det är liksom starten på en filosofi som är lite annorlunda.
Vi har ju försöker säga i boken också att det här är en början på någonting, en filosofi. Vi ställer ju den emot employment. Så employment är det nya sättet att leda och employment är det sättet som har haft, så att säga, organisationer har använt som modell under över 100 år. Och det är väl så kanske som vi hoppas att man kan ställa den här employment då, det nya sättet att leda, och blir liksom en slags filosofi och kanske en början på att okej, varför är det så att vi bara har 20% som är engagerade? Kan det bero på att vi faktiskt har använt oss av en modell som inte fungerar? Och då försöker vi i den här boken ta fram en modell, en slags, vi kallar det som en reling, att hålla sig för chefer och ledare så att de kan se att det finns faktiskt ett annat sätt. Och det här andra sättet då är det som employment handlar om. Som förhoppningsvis väcker nyfikenheten, gör att människor faktiskt känner sig ihopkopplade, fylls av energi. Och effekten av det här är ju det att vi gör bättre och mer hållbara resultat tillsammans. Fast vi kanske har ett litet annat sätt att förhålla oss till det här som är arbete.
Man kan ju bara flika in där som svar på frågan, behövs det en ledarskapsbok till? Så vi har konstaterat, sen vi lärde känna varandra, Jesper och jag, så har vi skulle kunna byta bokhylla med varandra. För det är i stort sett samma böcker som står bakom oss när vi sitter på vid våra arbetsbord. Och väldigt många av de böckerna är antingen reflektionsböcker, historier, berättelser som man liksom kan reflektera över. Eller som jag kallar gör si, gör så böcker, som är någon slags läroboksperspektiv där man talar om gör så här så kommer det att bli lycklig och det kommer att gå bra. Och jag tror ju att det är en kombination av det där som är liksom grejen. Tidigare har jag skrivit ganska mycket reflektionstexter, historier så. Det här är en bok som på något sätt kombinerar historier som får mig att reflektera med en tanke- och arbetsmodell som vi kallar den för, en reling att hålla sig i, så att man vet att man är på rätt väg, att man håller rätt riktning. Jag tror att den är ganska lättillgänglig. Det är 159 sidor, så det är inte, man behöver inte liksom viga hela semestern åt att ta sig igenom den här boken.
Men om jag ställer en fråga som jag tycker är intressant, misstag kring eller missförstånd kring ledarskap, vad skulle ni säga där? Finns det några vanliga misstag som chefer gör?
Ett sånt där misstag, eller så här, i alla fall utifrån min egen erfarenhet, när man kommer in och får sina första chefsroller, så är misstaget kanske att man tror att man själv behöver ha alla svaren. Och man tar på sig ett ansvar att peka med hela handen eller vad det nu kan vara då. Och det är ju det som hela den här boken egentligen handlar om. Du missar då kraften i medarbetarna, kraften i vi. Och istället så blir det jag som då ska ha alla svaren. Och då går man dels lite vilse och man får inte den effekt som man faktiskt kan göra om man då så att säga istället kopplar ihop sig. Det skulle jag säga är ett, utifrån min egen erfarenhet, ett jättevanligt misstag. Och det märker jag också när jag är ute och föreläser och coachar. Många chefer känner sig ensamma. De känner sig att de har hela ansvaret. Och man kan nästan se det ibland. Att det är som att du vet, axlarna är alldeles nedtryckta av allt det här ansvar som de känner.
Ja, jag håller med dig. Alltså, jag tror att det är det absolut största misstaget, att vi tror som chefer att vi ska ha svaren. Men det egentligen är frågorna som tänder människor. När man blir inbjuden till att vara med och tänka. När man får en fråga, hur löser vi det här? Mm. Istället för att chefen talar om för en, så här ska vi lösa det här. Mm. Och det går ju liksom att koppla ihop med privatlivet, relationer överhuvudtaget. Gör vi saker tillsammans så måste vi på något sätt be varandra om hjälp. Och det tror jag, förlängningen av det blir kanske också att ett misstag som många chefer gör, att inte be om hjälp. För det är också en sån här, det finns studier som visar att där man frågar cheferna, vad får det att lita på en människa? Ja, det är en människa som ber mig om hjälp när de inte klarar av det. Mm. Men själva ber de väldigt sällan om hjälp. Så att det blir en sån där paradox som uppstår. För det är precis det, när min chef kommer och frågar mig om saker och ber om hjälp med någonting, då blir jag ju inbjuden och invald i det sammanhanget. Mm. Och då är det mycket roligare att jobba.
Mm. Ja, jag tänker på det. Det är liksom ett generellt fenomen nästan, att våga ställa frågor när man inte vet. Jag vet när jag undervisar på universitet och studenter som känner sig kanske dumma och inte vågar fråga. Men det är ju det som gör att man liksom måste ta sig vidare och lära sig. Det ger ju nästan intrycket av att man är intresserad snarare.
Mm. Och det är väl också det att just det där att våga fråga. Och det är väl kanske en av de bitarna som ledarskap handlar om, att skapa en miljö där du är trygg nog att faktiskt känna att har jag inte svaren så är det okej att jag frågar och ber om hjälp. Så att på något sätt så psykologisk trygghet är ett sånt här ämne som är väldigt populärt, och man kan säga employment handlar väldigt mycket om hur, alltså den första delen, det vi i boken kallar för energilinjen. Det är egentligen att koppla ihop sig med medarbetare och skapa en trygg miljö. Trygghet är liksom A och O. När du sen också då tar det tillsammans, utforskar ett högre syfte, frågetecknet, alltså det, varför finns vi till och för vem? Då är det så att då skapar vi också någon form av idé kring det här. Okej, det här är viktigt. Och då när du då kommer in i kulturen, då är det så att det här finns ju då tillhörigheten. Då vet man, det är det här, det blir som en slags värdering. Det är inom de här värderingarna som vi fungerar som grupp. Och då har du faktiskt skapat tillit.
Jag tänkte den här modellen sen, det är tråkigt att lyssna på om vi sitter och bara pratar om en modell. Ja. Och vi ska inte fastna i den, men jag kanske ska lägga ut en bild på den på Instagram i samband med avsnittet. För det är den där som man ser hur det hänger ihop, de olika delarna kan man väl säga. Ni kallar den för effektcirkeln.
Ja, vi delar upp den i två delar. Den första delen, och det är den viktiga delen, det är energilinjen som vi kallar det. Som egentligen har vi kommit fram till bygger på self-determination theory. Det bygger att första steget är till relatedness, att vi kopplar ihop oss med varandra. Connectedness säger man också. Kopplar ihop oss med varandra. Och nästa steg är att vi tillsammans utforskar och går igenom syftet. Med det som Jesper sa, för vem gör vi vad och varför? Och när den bilden blir klar, när vi har en gemensam bild av att vi är på väg och varför vi gör det vi gör, då växer egentligen det som vi i modellen kallar kulturrutan. Där växer ju människors autonomi, känslan av att de är med och faktiskt bestämmer över hur vi ska göra här. Och därifrån så går vi till att om chefer bjuder in medarbetarna, ställer frågor till medarbetarna, ber om hjälp när det gäller strategier och processer. Ja, men då kommer du att få otroligt mycket mer kollektiv intelligens in i det systemet.
För då också, då kan du själv känna att du har kompetensen att faktiskt hitta svaren. Så istället för att det är chefen som berättar vad du ska göra, så är det jag själv som medarbetare som genom att jag har tagit mig igenom relatedness, alltså samhörigheten, och då väckt den här autonomin. Ja, nu är det också mycket lättare att hur jag då kan använda min kompetens för att vi tillsammans ska åstadkomma det som är vårt högre syfte. Då har du, där är de tre bitarna i self-determination theory. Det är sammankopplat nu, och när du får det så blir effekten att vi gör mycket mera saker tillsammans på ett mer effektivt sätt som leder till att vi faktiskt åstadkommer också då bättre resultat, mer hållbara resultat tillsammans.
Jag tror också att vi kallar effektcirkeln för att om man tittar tillbaka i tiden, som Jesper sa, vi har liksom managementmodeller som är mer än 100 år gamla som vi jobbar efter med Adam Smith och Fredrik Taylor som grundförfattare och Henry Ford som genomförare, och så har vi följt det här. Och då blir liksom begreppet effektivitet är det vi jagar hela tiden. Men det är inte det vi behöver, särskilt inte idag när världen förändrar sig över en sekund. Vi behöver effekt av människors arbete. Vi behöver samarbete som skapar den här effekten. Och vi kanske måste göra lite misstag på vägen också, eftersom allting förändrar sig hela tiden. Men det är effekten som vi vill belysa. Och effekten blir att människor vill istället för måste, som Jesper inledde med att säga. Och vi får ut mer av människors samarbete. Vi får ut en bättre effekt av det. Det är modellens idé.
Då skulle väl många säga så här, men vi vill ju jobba effektivt.
Ja, och det gör vi då om alla är hopkopplade, har samma syfte i huvudet, samma bild av vad vi ska åstadkomma, känner att de har autonomi i sitt arbete, att de kan påverka, att de får vara med och utforska och utforma de processer som ska göras, då ökar ju effektiviteten i gruppen också. Men måttet, eller vad ska jag säga, det här idén om vad som är effektivitet, det är den som är lite förlegad. Därför att det är att tillverka fler grejer på kortare tid till lägre kostnader. Och det, så ser det ju inte ut idag.
Nej. Man skulle kunna en bild av det här, alltså, är, om du tänker dig, det Gallup visar, i, alltså har gjort många, många undersökningar under ganska lång tid, som visar att ungefär 20% av människorna i Sverige då, känner sig vara engagerade. Tänk dig bilden av en, att du har en motor med 10 cylindrar. Då är det ju så att vi använder 2 av de här 10 cylindrarna för att faktiskt ta oss framåt. Det är lite grann, jag tror vi alla kan känna den här känslan när man ligger bakom en EPA-traktor. Det kan ju vara en ombyggd BMW. Alltså man märker att det här är en bil som skulle kunna gå mycket, mycket mer effektivt. Men vi har strypt den. Och precis så är det ju också i det här gamla systemet. Employment-systemet stryper organisationer till att bara använda 2 av 10 cylindrar. Och employment, hela idén bakom att vi skrev boken, handlar ju väldigt mycket om att tänk nu om vi skulle kunna i det här nya sättet att se på ledarskap och arbetsliv då, att man frigör även de här 8 cylindrarna som vi har strypt. Om vi kunde få dem att liksom fungera också. Så är det ju som att den här BMW:n som liksom har den här röda skylten och liksom går i 30 km. Plötsligt så är det så att det finns ju möjlighet att ta fram att den kan gå i 200 km. Och det är det vi hoppas kunna liksom inspirera fler chefer och ledare att faktiskt våga gå in på den här resan och då förhoppningsvis genom boken få ett verktyg, en modell som de kan hålla sig i, en reling, så att de kan göra det här tillsammans med medarbetarna och på så sätt kunna åstadkomma mycket bättre resultat, en mer effektiv organisation, och man gör det mer hållbart.
Sen kan vi ju konstatera att vi är oerhört ödmjuka inför att tanke- och arbetsmodellen som vi presenterar inte är något facit, inte är någon universal lösning, och det har vi också skrivit i den här boken också, utan det är ju en start på en annorlunda resa, att verkligen titta till de människor vi har i organisationen och låta det börja där. Hela det här projektet började egentligen med att Jesper för många år sedan hade uttryckt ingenting börjar med resultat, allt börjar med människor. Och ja, vi fann varandra på nätet, det har vi skrivit av honom också. Nej, men om man swipar åt fel håll, höll jag på att säga. Så jag såg grejer som Jesper hade gjort på nätet, på LinkedIn. Och tänkte att han resonerar precis som jag, eller precis samma tankar. Den boken som vi pratade om sist, Empatieffekten, den har under rubriken om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor. Och det här är egentligen precis samma uttryck. Ingenting börjar med resultat, allting börjar med människor. Så vi fann varandra i det här att vi resonerade på samma sätt, men med olika uttryckssätt. Och han var en jävla duktig föreläsare, tyckte jag. Så det var jag lite imponerad och lite avundsjuk på, och tog kontakt. Och sen fann vi varandra och så började vi prata om det här. Och sen har vi pratat och skapat någon slags gemensam, kopplat ihop och skapat ett gemensamt syfte. Vad är det vi vill åstadkomma? Vi vill påverka människor, chefer och ledare i rätt riktning.
Varför är det viktigt?
Ja, precis.
Därför att vi ser att det finns potentialer som inte tas tillvara.
Som inte används.
Ja, det har varit erat varför. Så att,
ja, exakt. Och det är väl vårt gemensamma varför hela tiden. Att vi tror verkligen på den här tesen. Att allting börjar med människor. Att, vill vi få EPA-traktorn att liksom bli den bil den kan vara och är byggd för att vara egentligen, så måste vi koncentrera oss på själva motorn, människorna i systemet. Inte hålla på att byta fälgar och lacka om den och hänga in nya grejer i inredningen liksom.
Och jag tror också mycket på det var därför jag också bjöd in er, men också att jag upplevt mycket av det här själv i arbetslivet, så det är väldigt relaterbart. Och en sak som ni tar upp som jag tycker är spännande, det är det med strategier. För min bild är att det kan pratas väldigt mycket om strategier. Det kan vara hög status, alla vill jobba strategiskt, det ska tas fram dokument och det ska sätta strategier. Det är viktigt. Mm. Vad säger ni om det?
Men strategiarbete i alla organisationer är jätteviktigt. Där har vi väl liksom i boken då försöker vi visa på att jag menar, strategier är faktiskt en av de här fem sakerna som vi i modellen lyfter upp som alla chefer och ledare liksom behöver förhålla sig till. Men strategier, som du nu själv säger, kan ibland bli återigen då det här vi börjar samtalet med att säga det här misstaget chefer gör. Jo, misstaget är att man tror att jag som chef är den som ska ha alla svaren. Och strategier är ju egentligen vägval. Alltså, ska vi gå dit eller ska vi gå dit? Och då blir det ju så att då är det chefen eller ledningsgruppen som på något sätt då tar på sig att vara den som gör valen. Vilket innebär att det kan ju vara helt fel utifrån vad gruppen som håller på och gör, medarbetarna, de som är motorn i den här organisationen, de är ju antagligen väldigt, väldigt bra på att veta vad är det egentligen vi behöver fokusera på. Men du missar ju det. Du får inte mera i dem. Du drar inte nytta av den kunskap som finns i ditt team eftersom du själv då går in och tänker ut att du ska ha svaren. Så att employment är, vi säger ju strategier är jätteviktigt, men tricket är att våga först och främst då koppla ihop det med medarbetarna och se till att du skapar det vi kallar i energilinjen, den ihopkoppling som gör att du får en kultur där var och en av oss i organisationen själv kan se, ja, men det är klart att vi ska göra så här. Och att de också har en känsla av att de har fått vara med och påverka. För då är det mycket lättare att förändra sig till exempel. Mm. Eller göra någonting annorlunda. För man ser, ja men makes sense. Jag förstår. Jag ser ju det själv. Och det är klart att när var och en gör det valet då utifrån att de är med. Ja, då får du ju en mycket mer effektiv organisation.
Får jag bara haka på det, för du sa Fredrik att strategier är lite viktigt, det är lite status i det. Och ska jag vara helt ärlig så tycker jag att jag har sett ganska ofta chefer komma undan med taktiska planer, men de kallar det för strategiska planer. Taktiska planen, det är ju egentligen hur ska vi göra det här? Det är ju själva processen, det är ju liksom vilka steg måste vi ta för att klara av det här? Om det var ett verkligt strategiarbete så handlar det egentligen om att ta riktning. Peka ut vilket håll ska vi gå åt för att vara framgångsrika, inte bara i morgon utan i övermorgon också.
Och förklara varför.
Ja, och koppla det till syftet. Och sen i det taktiska arbetet, det är då man bjuder in sina medarbetare som ju faktiskt har kunskapen om hur vi kan göra det här. Och jag tycker att man tycker mig se och har sett genom åren att väldigt många chefer, man sätter sig, vi har strategimöte säger man, och så kommer man ut med en taktisk plan. Och så har medarbetarna inte varit med på den resan. Och det där är lite lurigt, just därför att det är hög status att vara strategichef, fast man egentligen är taktikchef.
Ja, både du och jag kommer från reklambranschen och där är det ju slagsmål om att alla ska sätta en strategi, det är hög status.
Sådär. Exakt.
Men och jag kan också ibland uppleva att man sätter en strategi och sen, ja, nu är vi klara. Nu kan man luta sig tillbaka. Nu, vi ska segla till Amerika och så sätter man sig i båten. Men liksom, det är inte ens halva jobbet gjort. Nej. Vi måste ju också segla, så att säga. Vi måste jobba med seglen, vi måste göra det.
Men den metaforen är ganska fin, för tänk att du då bestämmer att du ska segla till Amerika och du som chef har bestämt det, men din besättning vet knappt att vi ska till Amerika, men du vet inte varför vi ska till Amerika och du vet inte hur de utmaningar som liksom kommer längs vägen. Jättesvårt att få ett engagemang som är större än 20% av besättningen. Om inte de vet varför och inte känner sig ihopkopplade så att de känner att vi gör det här för varandra. För vi ska banne mig till Amerika.
Och med den metaforen då skulle man då kunna samla besättningen och säga, ni som har seglat mer än jag, vad säger ni? Vilken väg ska vi ta? Tycker ni att det är en bra idé? Har ni några bättre idéer? Etcetera, etcetera.
Det där sa du himla fint, Fredrik.
Ja, men jag har ju läst boken.
Ja.
Och det är egentligen alltså, eftersom energilinjen är ett sätt att skapa tillit, alltså psykologisk trygghet. Du skapar då en kultur där man har psykologisk trygghet. Och då är det ju så att när du har gjort ihop kopplingen i energilinjen, där du har egentligen de tre då som du kopplar ihop, är vi medarbetare med det högre syftet, och då skapar du förutsättningar i kulturen. Vad som då händer är att var och en, det är som att du öppnar upp liksom en möjlighet att ha den här autonomin, att man själv känner wow, jag är viktig, jag förstår varför vi gör det här och varför det är viktigt. Och då när det kommer till strategierna, alltså vägvalet, alltså, okay, då känner jag ju också att jag kan använda min kompetens. Och på så sätt så klarar man av, och tillsammans skapar man mycket bättre förutsättningar för att vi ska klara det här huret, för att liksom allting som kommer hända på den här resan till Amerika, därför att jag vet varför och liksom, och varför vi gör det här och varför det är viktigt. Och det är klart att då kommer vi fram mycket mer hållbart än vi hade gjort om jag bara hade varit sagt att du ska göra det här.
Och det hänger ihop med det där vi sa i början med att som chef då inte behöva känna att man, det är jag som måste ta fram strategin själv och taktiken själv, man måste våga bjuda in där någonstans.
Ja. Och just det du säger, våga bjuda in. Och just det där våga, modet. Employment är ju också ett sätt för dig som chef och ledare att faktiskt då ha, bli lite modigare ledare. Att du vågar fråga, du vågar öppna upp för att också då allihopa tillsammans ska kunna kanske komma fram till vad vi behöver göra. Och du inte nödvändigtvis alltid behöver ha alla svaren.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det där kopplar, jag har ju varit kapten för min egen båt en gång i tiden då. Ja, men jag startade reklambyrå och sen så jobbade jag i de här kreativa teamen som vi hade i 5 år. Det här låter ju som man är helt dum i huvudet. Men alltså det tog mig 5 år när det plötsligt bara från, som en blixt från klar himmel så uppstår känslan. Shit, jag är ju chef. De andra betraktar ju mig som chef. Och det låter verkligen som jag är korkad. Men jag hade inte tänkt på det. För jag var en del i, och kanske en ledande del i de kreativa teamen. Och drev det liksom kreativa arbetet. Taktiken, hur gör vi det här? Och så plötsligt så får jag på mig den där liksom, jag är företagsledare, jag är chef. De andra ser upp till min position. Det är jag som har anställt dem. Det är jag som sätter deras lön och utvärderar deras arbete vid utvecklingssamtal. Och jag blev jättestressad av det. Så där föddes ju mitt intresse kring det här med ledarskapet och chefskap och liksom vad är det som händer. Och någonstans tillbaka till att det var kanske bättre innan när jag inte visste att jag var chef. För då bjöd jag ju in alla i de processer vi höll på med. Och så plötsligt så hamnade jag i något vakuum där jag inte riktigt visste var jag var någonstans. Liksom. Mm. Och egentligen vi har skrivit om Jespers succéresa som chef också. När du beskrev för mig hur du så länge hade tänkt i termer om att bjuda in folk. Mm. Men systemet drog dig liksom till att agera som chef förväntas agera. Mm.
Och det är ju så. Jag menar, vi har ju det här employment-systemet som har i över 100 år fått liksom bli det som är normen. Och det här har vi också märkt, Tommy, när vi har varit ute och föreläst. Det är ju att väldigt många chefer kommer ju till oss och alla har ju liksom på något sätt en ambition om att vara intresserad av människor. Det finns liksom ingen sån här som blir chef ofta för att de på något sätt nu ska vara diktatorn i systemet, utan väldigt många har en ambition att jag vill liksom få att människor ska känna att de är sedda och allt sånt där. Men du kommer in i ett system, ett gammalt system som har fungerat över 100 år, där det blir resultaten, alltså slutresultaten, som är det enda som räknas. Och det är då du blir vilse ibland då i det här, att du liksom, oj då är det mitt ansvar. Och då är vi där vi börjar samtalet, då är vi tillbaka. Då får du all den här ansvaret som tynger dig och axlarna åker ner. Och det är du som ska hitta strategierna, vägvalen, för att vi ska ta och sätta upp de processer, de taktiska saker som vi måste göra för att vi ska kunna åstadkomma det här. Och jag menar, då har du, om du tar self-determination theory, då har du, det kräver yttre motivation då för de som ska göra jobbet. För de är ju inte med i det här, utan det är ju du som har sagt allt det här. Och då behöver du då fylla på med yttre motivation för att de ska orka göra jobbet.
Lite mer säljbonusar.
Exakt. Och problemet med det blir ju förstås att när du tar bort säljbonusen eller att du inte får en bonus, ja då minns då den här motivationen som kanske fanns då ett tag, ja den försvinner. Och i slutändan så blir det sämre resultat än du hade tänkt.
Vi pratar om strategier nu, så en annan del är ju värdegrunder. Och jag tycker ni beskriver det ganska roligt, eller som jag också ser det som ganska vanligt, tror jag, det här med att man frågar folk, vad har ni för värdegrund? Och så, jag minns inte, men det står någon pärme på hemsidan eller någonting. Man har några ord. Så jag har också tänkt själv, vad är det för vits med att ha... Det är viktigt att ha värdegrunder, men vad är det för, vad fyller det för funktion?
Det där är ju också en sån här förenklingsgrej. Va? Vi har liksom, jag har faktiskt funderat på att skriva en bok som heter Alla världens värdeord. Jag tror att den kommer att bli på typ 12 sidor med ett ord på varje sida. För det är inte så många ord som förekommer i de här sammanhangen. Utan det är i stort sett samma saker som snurrar runt i alla bolag. Men de har ingen som helst betydelse. De har ingen förankring. De har ingen känslomässig koppling till människors vardag. Så de betyder ingenting. Utan man har bockat av det där. Nu har vi gjort vårt värdegrundsarbete. Och så har man fått fram 3 ord som man tycker är bra. Och oftast tyvärr så är det ledningsgrupp som har gjort det här arbetet. Kanske tillsammans med vår gamla bransch. Liksom en reklambyrå som har suttit med i det där sammanhanget. Och så har man 3 eller 30 eller 3000 eller 30 000 medarbetare som inte har fått vara med på den resan. Och för dem betyder det här absolut ingenting. Och då händer ju ingenting. Vad ska jag ha de där orden till? Det kanske vore bättre att berätta historier som bär, någon slags signaturhistorier som bär de värden vi vill representera.
Men kan det fungera, eller menar ni, är det helt värdelöst?
Har ni... Nej, det är klart att det är värdefullt om du kan plocka fram, om det är 1 ord eller 3 ord eller 3 meningar eller vad det nu är för någonting. De här 3 kärnvärdena vill vi att i allt vi gör så ska vi representera. Det är ju jättevärdefullt som guidelines för människor också. Men det har ingen betydelse så som det görs.
Just den här värderingen ligger ju väldigt mycket i det i våran employment, där vi kallar det, i kulturen. Det är ju egentligen vilka beteenden är okej i våran kultur. Och om du jobbar med då employment-principen, då är det ju så att du i energilinjen så kommer det faktiskt att bli ganska tydligt. Vad är det som är våra ramar? Vilka beteenden är okej i våran kultur? Och det kommer fram ganska tydligt, och det är då det blir värdefullt. I mitt fall, när jag till exempel, det här exemplet som vi tar upp i boken, men det är när vi jobbade med diabetes och vi hade, så att säga, tog fram då det högre syftet att vi skulle göra livet mer obegränsat för alla som lever med diabetes. Det som hände i beteendena i de som var säljare i min organisation, det var att nästan över en natt så gick vi från att prata illa om våra konkurrenter, eftersom ofta är det så i säljande bolag att man tenderar att liksom, du vet, alla våra konkurrenter, de är mycket sämre än oss och vi är mycket bättre och sådär. Till att de faktiskt nu insåg att okej, utifrån att vi ska göra vad vi kan med våra produkter för att människor med diabetes ska kunna leva sina liv så obegränsat som möjligt. Det innebär att alla konkurrenter, det är ju snarare, de behövs också. Och vi slutade prata illa om konkurrenterna och tvärtom så var det så att konkurrenterna var bra. Men vi fokuserade på de unika egenskaper i våra produkter som då gjorde skillnad för människor med diabetes så att de kunde leva obegränsat. Men sen var det ju så att vi kunde inte nå alla och det insåg de säljarna också. Så att jag har faktiskt en sån här, det är, vi gör en upphandlingskonferens för upphandlingar. Och på en sån här upphandlingskonferens så bjöds företagen in att berätta om produkterna för då en läkemedelskommitté som då skulle göra valen sen inför i den här upphandlingen vilka produkter och vilka företag ska vinna. Och då är det faktiskt efter vi har gjort det här arbetet med att utforska det högre syftet och kopplat ihop oss och skapat då den här förutsättningen för värderingen att nu plötsligt så är det så att vi alla behövs. Så är det så att utan att vi har sagt någonting, men de, när de gör sin presentation inför då den här läkemedelskommittén, så är det plötsligt så att mitt gäng pratar gott om konkurrenterna. Medan då alla andra förstås fortsätter i det här gamla vanliga spåret där man pratar illa om konkurrenterna. Det var liksom så här, det tydligaste beviset när liksom en värdering verkligen gör skillnad. Och värderingen är ju liksom, vi ska verkligen jobba som ett partnerskap. Vi jobbar tillsammans. Mm. Vi alla behövs.
Men generellt sett så kan man väl säga att värdegrunden, som är ett populärt uttryck, alltid, nästintill alltid, blir alldeles för grund. För den får inte den här förankringen hos medarbetarna. Den vision, eller hur ni uttryckte på Roche där med vi ska hjälpa leva så patienter med diabetes
mer obegränsat, ja, för precis, alla som lever med diabetes.
Det kan ju i princip alla som jobbar med diabetes, medicin eller produkter eller någonting, skriva under på. Ja. Men förankringen, att medarbetarna har varit med och tagit fram den här, ja, det har inte de andra gjort. Och det är liksom nyckeln i det här. Att bjuda in människor, fördjupa er i, diskutera vad betyder de här värdeorden för oss då, i vardagen. Vi måste investera tid i medarbetarna och att organisationen som helhet förstår för vem vi gör vad och varför.
Ja.
Det är liksom, och där tror jag är en jättebrist att vi inte investerar tid i att prata med varandra och sätta på pränt det som vi kommer fram till tillsammans. Vi ska utforska tillsammans med medarbetarna. Och sen gärna sätta på pränt. Och då betyder plötsligt ett värdeord. Jag har sett tror jag alla de där värdeorden som finns. Och de är inte så många. Men om du säger till att vi ska vara modiga. Om du säger det till organisationen. Om ledningsgruppen säger att vi ska vara modiga. Vad betyder det för medarbetarna? De står som levande frågetecken och undrar. Mm. Vad är det här?
Mm. Så precis, det måste betyda något i praktiken och liksom ta fäste i kulturen och så vidare.
Och det är därför som, men det är ju det här att employment då tar ju lite längre tid i början. För att koppla ihop sig med människor tar ju tid. Och det är ju där någonstans i den här resultathetsen och stressen, det är ju där man kanske går vilse som chef och ledare. För man tänker att ja, jag har inte tid. Och därmed så får du då inte heller förutsättningarna för att skapa då energilinjen, ihopkopplingen, och då missar du hela den effekt som faktiskt finns. Och det är ju därför vi har ett system som bara har 2 av 10 cylindrar. Endast 20% av medarbetarna känner engagemang.
Mm. Jag måste säga det också, den här titeln och filosofin då, som vi kallar för employment, när vi hade pratat, Jesper och jag pratat i ett par år om de här sakerna, så plötsligt en dag så ringer Jesper och så säger, jag kom på ett ord, employment. Och då klack det till i huvudet på mig, för då har vi kopplat ihop oss så mycket kring våra värderingar och det vi vill kommunicera med det här. Och min gamla reklammannahjärna, den liksom får en liten gnista där. Employment, tycker jag, det är ju skitroligt. Där har vi det. Och där föddes också att vi fick en spegel mot det här gamla systemet employment som är ensidigt. Jag anställer dig, Fredrik, för att du ska göra det här. Jag gör det i princip på mina villkor. Så det är ensidigt. Och employment är ömsesidigt. För jag måste också försöka, vad kan jag ge dig som chef och ledare och arbetsgivare? Vilken utveckling kan du få och jobba hos oss? Vad kan vi liksom tillsammans göra av det här?
Och en annan sån här grej som också blir en effekt av employment är att du inte längre behöver jobba med employer branding.
Nej, det kom vi fram till häromdagen att egentligen så skulle vi ha employment branding, skriva nästa bok.
Ja.
För det här är ju att varumärket byggs inifrån.
Mm. Och du, när du skapar ihopkopplingen så får du ju också då ambassadörer som också känner att de har autonomin att själva kunna styra sina liv och ta de beslut, och de kan använda sin kompetens i ett sätt som faktiskt hjälper till för att vi tillsammans ska åstadkomma det här. Det är klart att då är det ju förstås mycket roligare att berätta om de fantastiska grejer vi gör på jobbet när du sitter på släktmiddagen eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och då har du ju, det är ju employer branding, fast i employment så får du det automatiskt.
En annan del är ju det här med förändring. För att mycket handlar ju om förändring på ett eller annat sätt i en organisation. Men vi människor är ju skapta så också att vi inte alltid så superförtjusta i förändring. Vi vill gärna ha det tryggt och säkert, och många liksom bromsar när det, oj, nu ska det något som ska bli, ska jag få det sämre här nu?
Man kommer tillbaka till modellen. Vi snackade om det här, Jesper och jag. För många år sedan så hörde jag en kvinna i mediebranschen som sa att jag hatar förändringar när någon annan har kommit på dem.
Ja, okej.
Och det är bisatsen, det är det som är nyckeln. Och då är vi tillbaka till modellen. Om jag får vara med och ta initiativ till förändringarna, om jag förstår varför vi måste omorganisera eller sätta ett nytt pris på produkten eller ändra säljstrategin eller byta ut maskinerna i maskinparken, då är jag ju med.
Ja. Och i boken skriver ju också det att vi människor är ju väldigt duktiga på förändring. Det är kanske en av våra, att vi har liksom lyckats så bra på den här planeten ända fram till nu, är ju därför att vi är otroligt bra på att förändra. Vi förändras hela tiden. Men det handlar väldigt mycket om att när någon annan berättar om vi ska göra en förändring och du inte får chans att faktiskt förstå varför vi gör den här förändringen, det är ju då motståndet kommer. Och man kan ganska enkelt visa, vi pratar om ihopkoppling, men när du tvingas till en förändring utan att förstå varför, då får du en urkoppling. Jag menar, tydligast är om du tänker att du stoppar in en kontakt i ett eluttag. Det är det här, med employment så skapar du förutsättningar för att faktiskt stoppa in den här kontakten i det här fungerande eluttaget. Och det är klart att, vad händer? Jo, då får du ju då energin, tillgång till den energi som finns. Jag menar, 8 av 10 cylindrar är ju då icke används som det ser ut just nu. Men plötsligt får du ju tillgång till dem. Och det är klart att då flödar ju energin, som då effekten blir att vi kan göra mycket mer tillsammans på ett mer effektfullt sätt.
Jo, jag vill också, en vad ska man säga, röd tråd som också är inblandat i det här och som vi skriver mycket om är lyssnande. Och jag har liksom ett tydligt exempel när jag tänker tillbaks på mina arbetsplatser. Det kan vara så att har man en chef och man kommer med ett förslag och man upptäcker eller man känner att chefen inte lyssnar. Eller att sen, då direkt så lär man sig, aha, okej, det är ingen idé att komma med idéer här. Och sen kanske resten av tiden man jobbar där så känner man att nej, det är ingen idé. Och det kan vara så att chefen inte är så medveten om det, men upplever man det så slutar man komma med idéer. Eller hur?
Alltså helt sant.
Och det kan vara en liten detalj, men det kan vara, och ni skriver om hur just lyssnande är en stor del, ni skriver ganska mycket om det.
Mm. Och det bygger ju delvis på att, jag menar, av egen erfarenhet har vi ju själva hamnat i de här rollerna där man får det här ansvaret på sig. Alltså där vi börjar samtalet med det här, att man liksom går vilse lite grann i att man tror att man själv ska ha alla svaren. Och vad som händer då i sitt lyssnande, det är att man lyssnar med intentionen att svara. För man har ju själv en idé i huvudet om att vänta nu, det är det här vi behöver göra. Mm. Och när du då frågar andra kanske om olika saker, så är det som att du hela tiden speglar det mot att du har ju själv någon idé om vänta nu, och söker ju också då få höra det som ska bekräfta det som du själv har tänkt ut. Och då lyssnar du med intentionen att svara.
Och då känns det inte som att du lyssnar?
Nej, därför att någonstans där, vi är inte ihopkopplade. Och det är egentligen då det här, det andra då, som kräver ibland lite mer tid. Men det är att lyssna med intentionen att förstå.
Ja.
Och det är att faktiskt då inte ha en idé om vad som är svaret. Utan tvärtom vara öppen för att lyssna in och se vad är det som du och jag tillsammans i den ihopkoppling som sker när vi har då våra båda hjärnor fungerar. Ja, när vi ser att vi kan liksom lösa det här tillsammans. Att du lyssnar med intentionen att förstå. Ja, plötsligt får du en ihopkoppling. Och då händer någonting som inte annars är möjligt.
Men precis det där som du beskriver. Att om jag inte, som chef inte lyssnar på de förslag, de idéer, de... Om jag inte läser av människor rädslor och liksom osäkerheter som finns, otydligheter som finns. Om jag inte märker det, då ångar man ju på och går fel. Liksom.
Mm.
Och du får den där känslan av att medarbetarna tycker att ja, men det är ingen idé.
Exakt. Och det blir farligt, för det kan liksom gå ett år sedan och så har medarbetarna gått med att det är ingen idé.
Nej.
Utan att chefen kanske vet om det ens.
I min egen chefskarriär så har jag en sån här historia som ofta då gör att jag får ont i magen när jag tänker på. Men det var ganska tidigt i mitt chefskap då, så var det väldigt inne med de här färgerna och färgkodning av medarbetare. Man skulle, är du blå så är du väldigt strategisk, och är du gul så är du väldigt innovativ, och röd så gillar du att bestämma och såna här saker. Och jag gick någon sån där kurs. Och då just det här med att lyssna med intentionen och svara. För då hade jag då en medarbetare en gång i ett sånt här samtal där vi pratade om någonting, och hon superbra, smart och sådär, men var väldigt sådär eftertänksam och analytisk. Och under det här samtalet då så visade jag verkligen med lyssna med intentionen att svara, för på något sätt så säger jag till henne då att ja, men du tänker ju väldigt blott. Och det är som att det här, det är det, alltså tala om urkoppling. För vad som händer då är att hon bara, man ser liksom att hela hennes väsen blir liksom arg. Och så drämmer de näven i bordet och springer ut och säger, jag är ingen jävla färg. Och det där för mig var liksom en sån här, ett uppvaknande. Liksom, herregud. Och det är en typisk en sån här grej när jag då söker den enkla vägen i att liksom färgkoda mina medarbetare och på så sätt liksom lite lättare kunna, hur ska jag prata med dem, istället för att ta mig tiden att faktiskt lyssna med intentionen och förstå, och i det samtalet då snarare att skapa förutsättning för ihopkoppling. Här blev det ju istället då av, eller urkoppling.
Det där färgtänkandet är ju fullständigt livsfarligt, för det stämplar ju människor. Ni kommer ju aldrig att komma i kontakt med varandra, hon och du, efter det där.
Ja, hon har faktiskt förlåtit mig.
Jo,
men det... hon gav mig, när jag lämnar, så gav hon mig en tavla där det var, där hon hade skrev why? Frågetecken. Så på ett sätt...
Det är i blått.
Ja, i blått. Och på ett sätt så är det ju så att det där why-frågetecken är ju det som vi har tagit med oss in i employment. Alltså vikten av, i mitten av modellen finns kompassen. Det är frågetecknet som kommer att hjälpa dig som chef, men också som människa i livet. För det här employment funkar lika bra på alla typer av skap. Det funkar på ledarskap, men det funkar också på vänskap, det funkar på äktenskap eller föräldraskap. Så att, men det är just det här att ha den här frågetecknet, för det är förutsättningen för att kunna skapa ihopkoppling.
Slå mig nu bara som en association att vi människor har ju en längtan efter att få koll på läget och kontrollera situationen, vilket kanske är framgångsfaktorn för diskanalysen, att sätta färger på människor så att vi har koll på läget.
från rekrytering till att vi jobbar med människorna liksom. Och det där är, tycker jag är rätt knepigt. Och vi why säger du med ett frågetecken. Det finns ju någon sån här regel som har dykt upp nu att five why, fråga fem varför frågor, så kommer du att komma längre i relationen med medarbetarna. Men det har också blivit sådär så att ja, men jag har ju ställt fem varför frågor. Ja, nu kan jag bocka av det. Vi har värdegrunden tre ord och vi har fem varför frågor. Nu är det avklarat. Nu kan vi sätta det i pärmen och nu börjar vi jobba.
Ja. Mm.
Och vi har liksom en längtan efter att få det här systematiserade, förenklade, tre tips på hur du blir en bra chef, five why och färgerna och liksom... Det där måste vi bort ifrån. Så att vår modell är ju, tankemodell är ju en, som du sa tidigare, en reling att hålla sig i. Någonting liksom som guidar mig att jag inte går helt vilse. Men det finns ju stort utrymme för att varje situation, varje organisation, varje chef och ledare och individ i det här har ju olika förutsättningar. Och det måste vi vara öppna för. Så det här är liksom... karta kompasskänsla i vår modell. Verkligen inte någon färdig modell som man bara kan lägga på och säga men nu har vi jobbat employment. För sånt regelverk finns inte i modellen.
Sista frågan som ni får svara på kort. Jag brukar alltid avsluta med, förutom att läsa boken, vad skulle ni vilja skicka med för tips till de som lyssnar kring området?
Ingenting börjar med resultat, allt börjar med människor. Om människor ska intressera sig för arbete så måste chefen intressera sig för människor. Investera tid i att försöka koppla ihop dig med de människor du har runt omkring dig. Har du 30 000 anställda kan du inte koppla ihop dig fysiskt med alla, men du kan koppla ihop dig med den ledningsgrupp du har. Vi har till exempel pratar om den här boken som ett alldeles utmärkt instrument, tror vi, för en ledningsgrupp att utveckla sitt språk och sin syn på ledarskapet. Det är inte säkert att de kommer att liksom köpa allt som är i boken, men det är ett verktyg för en grupp att prata ihop sig och få en gemensam ledarfilosofi.
Och det är väl det här med att ingenting börjar med resultat, allt börjar med människor. Så jag skulle vilja liksom slutord, det är väl det här att lyssna med intentionen och förstå. Det är ju någonting som du, allihopa som lyssnar nu kan ju börja tänka på det. Hur lyssnar du? Och är det ju så att du har lite för mycket av egna idéer om vad som är svaret, så kanske där kan du ju öva dig i att vänta nu, jag ska bara lyssna och försöka lyssna klart. Och se vad som händer och var vi hamnar då.
Om man lyssnar på det här då och vill få tag på er, vad hittar man er enklast?
Vid ett bord tillsammans med Fredrik Hilleborg. Nej, vi har faktiskt en hemsida. Employment.se där det går att komma i kontakt med oss båda.
Så det är väl det lättaste. Eller man får jättegärna koppla ihop oss med oss på LinkedIn.
Ja, det är trevligt.
För där lägger vi ut en del inlägg och reflektioner, tankar. Och där kan man ju faktiskt också, om man är ihopkopplad, så kan man ju också skicka direktmeddelanden. Så det är ju ett väldigt enkelt sätt. Så hemsidan www.employment.se eller Tommy Lundberg eller Jesper Ek på LinkedIn.
Vad fint att du sa www så alla vet var de är någonstans. Ja. Det kändes så att vi avslöjade lite av vår ålder i det här sammanhanget också. Men det känns lite skönt.
Tack för att du var med.
Ja, men tack för att vi fick komma.
Ja, tusen tack.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.